Så ska vi be i Jesu namn. Käre himmelske far, du som är herde för oss arma får och har gett Jesus hit i världen för att bli den herde som gav sitt liv för fåren. Kom då förklara för oss det fantastiska, det stora, att vi har syndernas förlåtelse i Jesu blod. Ja, Herre, hjälp oss att fatta något av det så mycket att vi skulle fyllas av glädje och fyllas av kraft för att kunna vandra vid med dig mitt i denna mörka värld där vi ibland får gå igenom mycket dysterhet och mörker och fram till din himmel. Och så får vi idag också rikta blickarna mot den eviga vilan, mot din himmel som du har berättat oss och som vi inte har någon förtjänst av själva att få komma till, utan få komma av nåd. Ja, Herre, hjälp oss att vi ska vara med där när den dagen kommer och du kallar oss dit. Men Herre, hjälp oss också att vi ska få möjlighet att föra någon till rätta som är på väg bort och som inte har himlen som mål. Ta bort människor från djävulens snaror och för dem till dig. Ja, Herre, ge oss din heliga ande så att vi förstår det som du vill undervisa oss om ikväll. Vi ber, Herre, din bön. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Ja, vi får så börja det här studiet av det stora ämnet syndernas förlåtelse med den återstående delen som är kvar från sida 224 i Kuske, paragraf 256 är det som är aktuellt. Men vi kan ju repetera på det sättet att vi tittar på bilden som finns på föregående sida ännu en gång idag. Bilden på sidan 223 där vi har en beskrivning på en del först om vad syndernas förlåtelse innebär. Det vill säga det att när Jesus dog på korset för hela världen så fanns alla människors alla synder samlade på honom. Och då tog Jesus straffet för hela världens synd. Och Gud förklarade därmed att synden var borta från världen, det som vi kallar rättfärdiggörelse. Icke skyldig, världen är inte skyldig. Jesus betalar vår skuld och det här är då en återlösning från synden, döden och djävulens våld. Och det erbjuds till alla som en fri gåva. Evangelium. Och det här evangeliet, så det är tänkt att det ska tas emot av oss. Därför ska det predikas. Predikas runt om i världen för att vi människor ska tro på det. Och få visshet om daglig förlåtelse och evigt liv, som det heter i den här rutan. Det här är det som är syftet. För att jag ska vara hans egen, som det heter i förklaringen till andra trosartikeln. Leva under honom i hans rike. Det här är den kristnes stora förmån. Men så har vi den dystra andra sidan. Där vi också måste konstatera att evangelium kan förkastas. Där man tror på sig själv. När man har någon slags förtröstan på att man inte, att det inte går så dåligt. Att man nog klarar sig rätt så hyggligt. Eller att man inte alls bryr sig i det som Jesus har gjort. Och det leder till den fruktansvärda följden att man går miste om förlåtelsen och frälsningen. Det här är då en beskrivning av den dubbla utgången. Där vi har samma evangelium för alla. Också de som går förlorade har Jesus köpt. Det är egentligen en fasansfull verklighet att man kan vara så dyrt återlöst och ändå så förkastar man. Och så går man evigt förlorad. Men den här verkligheten, så den kan vi inte heller gå förbi på något sätt. Och det här är en sanning som då också ska vara drivkraften för den kristna missionen. Det är den som gör att vi vill gå ut i världen och predika evangelium. Gå ut bland våra vänner, våra släktingar, grannar, ja. Och vill vi inte här, så får vi be Gud om att han ska förbarma sig över oss och ge oss en kraft och en frimodighet att kunna göra det. Så att vi om möjligt får tjäna honom med att föra människor till hans rike på det sättet som vi är satta att göra. Så att den där gruppen som står till vänster ska bli så liten som möjligt. Nu handlar det då om den här förmånen att få syndernas förlåtelse och få vara viss om syndernas förlåtelse. Den första frågan lyder: varför kan jag som är troende vara viss om Guds förlåtelse? Och vi har några bibelord som vanligt. Och det första, det här är ganska mycket nu ett påpekande om tron. Det är trosaspekten här. Det här som Jesus har gjort för alla människor, det är botten, liksom, det är grunden. Det är det som allt vilar på. Men för att det här ska ha någon verkan, för att det ska ha någon frukt och få någon betydelse för oss, så behöver vi tro på det. Och det är därför som det lilla ordet tro används så flitigt. Det här lilla ordet tro betyder inte att vi själva ska komma med någonting till. Och det kommer tydligt fram i de här bibelorden och de här svaren som finns på de här frågorna också. Och det första ordet är då för Romarbrevet 4:16 i det här kapitlet om Abraham. Därför heter det av tro, för att det skulle vara av nåd och löftet stå fast för alla hans avkomlingar. Inte bara för dem som hör till lagens folk, utan också för dem som har Abrahams tro. Han som är allas vår fader. Nyckelorden här är: därför skulle heta det av tro, för att det skulle vara av nåd. För nåd står här som en parallell till löftet. Nåden, det betyder motsatsen till det att själv prestera. Att göra någonting på egen hand. För att löftet skulle stå fast. Vi har Paulus bekännelse i Filipperbrevet 3, där han säger så tydligt vad det är som gäller inför Kristus. Filipperbrevet 3 från den 8:e versen. Jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt. Och räkna det som avskräde, för att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Det här är en väldigt tydlig framställning, där vi har å ena sidan det som kommer av egna gärningar, som Paulus räknar som förlust. Han säger ju i versen innan: det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust. Och det har han räknat upp tidigare. Det som hörde till hans kötsliga härkomst av Israels folk, Benjamins stam, en hebre, en farise i fråga om iver, en förföljare av församlingen, en oklanderlig man, om det gäller det som vinns av lagen. Tänk det. Ingenting hade någon kunnat hitta som skulle vara straffbart, som skulle vara något klanderligt av det som Paulus gjorde. Han var ostrafflig enligt det som lagen sa till det yttre. Och då borde han ju ha kunnat berömma sig. Och då skulle han ha haft en glädje över att han har klarat sig så bra. Men nu säger han, det där räknar han som avskräde. Det är bort. Därför att det finns någonting på andra sidan. Som är långt mer värt. Och det är att bli funnen i Kristus. Och där få del av hans rättfärdighet. Del av hans rättfärdighet som kommer från Gud genom tron. Och det här är en rättfärdighet som inte frågar efter våra gärningar. Och så har vi också Galaterbreven naturligtvis där Paulus har väldigt grundligt utrett detta med laggärningar. Och i Galaterbrevet 2, vers 16 är det ett koncentrat, och det finns också många parallellverser. Galaterbrevet 2, 16. Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar, utan genom tro på Jesus Kristus, så har också visat vår tro till Jesus, till Kristus Jesus, för att vi ska stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Det här är en väldigt skarp framställning av den här ena polen, den ena sidan, där det som människor kan tänkas göra i fromhet i sina egna övningar, där det helt kommer till korta, faller till föga. Och där det enda som betyder någonting är den rättfärdighet som Gud ger oss av nåd och som vi får genom tro på Kristus Jesus. Det är motpol här med egen rättfärdighet och rättfärdighet från Gud. Då vi talar om att vara egen rättfärdig, så det har ju i väckelsesammanhang en väldigt dålig klang. Och det är nog med all rätta, för att den egna rättfärdigheten, så det just handlar om det att man tilltror sig själv någonting som, så att man inte behöver Gud fullständigt, att man behöver Jesu verk. 100%, utan man fyller på någonting eller lägger någonting själv till. Det behöver inte vara så att man räknar med att det ska räcka till allt, men att man lägger till någonting. Och Efeserbrevet 3 har vi vers 12. I honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och med tillförsikt träda fram inför Gud. Det är det här som det är avgörande. Hur ska jag kunna bestå inför Gud? För dem som inte tror på något liv efter detta, eller som inte tror på Gud ens, och som kanske häcklar med det här naiva, att det skulle bli en dom någon gång i tiden. Det där har ju förresten alla människor väl mer eller mindre gjort narr av genom tiderna, för det gjorde man redan på Jesu och apostlarnas tid. Sadduceerna, så de trodde ju inte egentligen på någon dom och uppståndelse. Men för dem som tar det på allvar det här, att det ska bli en dom, att Gud kommer att kräva en fullkomlighet, syndfrihet, när vi ska stå inför honom. Hur ska jag klara det? Hur ska jag klara det? Det här är många människor som har försmäktat under den frågan. Och det är den enda vägen att komma loss som vi sjöng om. Jag har ingenting annat än syndernas förlåtelse att lita till. Det vill säga Kristi rättfärdighet. Det är samma sak. Det som vi sjöng om, syndernas förlåtelse, är precis det att Jesus tog bort världens synder då han hängde på korset. Det är dit blicken ska vändas. Och det sammanfattar Kuske så här: jag kan vara viss om Guds förlåtelse därför att den inte beror på något som jag gör, utan helt och hållet på vad Kristus har gjort i mitt ställe. Det beror inte på något som jag gör, utan på vad Kristus har gjort. Och sen efter det, nu frågar Kuske då om den här välsignelsen, varför är denna visshet en stor välsignelse för mig? Är det nog någonting speciellt det där? Vad är det bra för? Och då går han till Romarbrevet 7 för att visa där på hur vad det här har för betydelse riktigt konkret i det verkliga livet som vi lever som kristna här på i vardagen. För Romarbrevet 7 handlar om kampen mot lagen,
och synden. Lagen som kommer och anklagar, men evangeliet som säger att vi är lösta från lagen. Och särskilt hänvisar kuska till vers 14 och framåt, där Paulus kommer med en klagan över hurdan han är. Att han inte kan vara sådan han skulle önska vara. Vi vet att lagen är andlig, men själv är jag kötslig, sålt i slav under synden. Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Om jag nu gör det jag inte vill, samtycker jag till lagen och säger att den är god. Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Ja, det goda som jag vill gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Jag finner alltså den lagen. Jag vill göra det goda, men det onda finns hos mig. Till min inre människa gläder jag mig över Guds lag. Men i mina lemmar ser jag en annan lag, som ligger i strid med lagen i mitt sinne och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lemmar. Jag, arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Så här långt är det ju en jämmer på sätt och vis det här. Det är en dyster situation. Jag kämpar med hur ska jag klara mig. Och så är det en ovisshet. Jag som inte gör det jag vill egentligen. Jag som handlar tvärt emot vad jag borde göra. Hur ska det gå? Men här efter det här kommer utropet. Och det är där som det här som vi har talat om nu kommer och visar sin styrka. Gud vare tack, Jesus Kristus, vår Herre. Han svarar, Jesus är den som ska frälsa mig. Och han vet att det har han gjort. Det här är en triumf. Och den triumfen kan inte djävulen med sina anklagelser med lagen eller med någon maning till att besinna oss hur svaga vi är och att inte Gud kan godkänna oss eller någonting. Det här kan han ingenting åt. För när Jesus har tagit bort synden, märk väl, det är inte bara så att Jesus har gjort det möjligt att synden ska kunna tas bort. Det vill säga om vi omvänder oss och tror och så vidare. För då skulle det vara väldigt osäkert. Utan vi får gå till Jesus och se att han verkligen har tagit bort våra synder. Det här är det som kan ge oss kraft i denna kamp. Och visshet om att det här går vägen. Det är det här också som tyvärr tar bort frälsningsvisshet och kraft från många som kämpar med syndakval och bekymmer för sin själ. Jag vet inte hur, om man kan säga att det är så väldigt vanligt idag. Det finns säkert många människor som gör det. Men jag är helt övertygad om att det förr i tiden när man tog lagen mera på allvar och när man överhuvudtaget kände Gud bättre, så då var det här ett oerhört stort problem. Till exempel under pietismen så var det en väldig kamp för det här. Hur ska jag få frid? Hur ska jag finna frälsningsvisshet? Och i den katolska kyrkan, där tar man bort egentligen den här vissheten om att vi får tro att våra synder är förlåtna. Därför att det handlar inte bara om det som har skett och som vi får ta emot fullständigt gratis. Utan det handlar också om någon form av insatser från oss. Det går vi inte in på nu. Men det här är ett problem som när man hade förde överläggningar om rättfärdiggörelselära mellan den lutherska kyrkan och den katolska kyrkan, så pruta de lutherska som då representerar den lutherska kyrkan, så pruta av på den lutherska läran om rättfärdiggörelsen för att kunna komma framåt i överenskommelse med den romersk-katolska kyrkan. Nu kan det ju också sägas att Rom också gjorde vissa eftergifter så där i formuleringarna. Men man har inte tagit bort den fördömelse som finns i det tridentinska kyrkomötet, konciliet från 1500, cirka 1560. Alltså det, efter reformationen, när den romersk-katolska kyrkan gick till ett motangrepp och stadfäste sina läror, men inte bara lärorna utan också fördömanden. För då fastställde man i en dogm att den som lär att en människa vinner rättfärdighet inför Gud enbart genom tron, var det förbannad. Där uttalar man uttryckligen en förbannelsedom över den som lär att människan blir rättfärdiggjord av tro alena, utan att det finns någonting som vi människor måste prestera till. Så det är nog mycket allvarligt. Om man gör det och menar att det måste finnas någonting hos mig, om det sen kallas avgörelse eller om det kallas att göra bot, att vara tillräckligt botfärdig eller att be tillräckligt ivrigt eller vad det än kan vara, så är det någonting som tar bort vissheten. För vissheten kan inte grundas på någonting annat än på det att synderna är betalda en gång för alla. För då vet vi att det är sant. Där ser vi alltså vilken välsignelse det är att vi har syndernas förlåtelse. För då kan det ge oss den här triumfen. Gud vare tack, Jesus Kristus. Vi kan säga det med glädje. Och så har vi i Saltaren 32 en bön. Eller, ja, kan kalla det tacksägelse också, men det börjar med en syndabekännelse. Saltaren 32 och fem verser. Salig är den som fått sin överträdelse förlåten, sin synd övertäckt. Salig är den människa som Herren ej tillräknar synd och som i sin ande är utan sveg. Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Dag och natt var din hand tung över mig. Min livskraft försvann som av sommarhetta, sela. Då uppenbarade jag min synd för dig. Jag dolde inte min missgärning. Jag sa, jag vill bekänna mina överträdelser för Herren. Då förlät du mig min syndaskuld. Det här är den personliga tillägnelsen av det som Gud har gjort. Och det här kan vi också säga, det är ett då, det här, eller ett nu. När en människa ser att man utan att ha del i Kristus är förlorad och att synden tar över handen. Eller när det är så som David säger, mina ben förtvinade vid min ständiga klagan. Livskraften försvann. Det liksom, man blir matt och svag därför att man har ingen frimodighet, man har ingen glädje. I den stund när man ser Jesus Kristus, ser vad han har gjort på korset för hela världen, då rättfärdiggör Gud oss genom tron. Och då kan vi också säga, då förlåter Gud oss våra synder. Det här är ingen motsättning till det att Gud har förlåtit oss alla våra synder. För att det här handlar om en gudomlig vishet. Att han vill att det här ska väcka oss människor till en personlig insikt, till en tro som då också får följder i våra liv. Att vi vill följa Jesus, att vi vill leva på ett rätt sätt enligt Guds bud. Att vi vill föra andra människor till Kristus och så vidare. Och det här är någonting som vi har pratat om tidigare, det här med omvändelsen. Och så inbjuder Jesus i Matteus 11. Där har vi en ytterligare välsignelse. Matteus 11, 28 och 29. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lära mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt och min börda är lätt. Kom till mig, alla ni som arbetar. Ni ska få ro. Jag ska ge er ro. Det är också en oerhörd välsignelse. Vila i själen. Och så har vi den underbara strålglansen från Klagovisornas tredje kapitel. där i det här bedrövliga, den här bedrövliga boken som Jeremia skriver när han klagar över Jerusalems förstörelse 586 före Kristus. Och han sitter på ruinerna och gråter över hur eländigt det har blivit. Så i det tredje kapitlet som är det är alla de här kapitlerna som är alfabetiska, så att de har 22 verser, de här kapitlerna. Alla andra utom det tredje som har 66, det har tre gånger fler. Och den 22 versen, alltså den sista av den där första avdelningen kan man säga, nej, det är inte så, för det är tre verser i taget i varje bokstav. Men det är den 22 och 23 versen som är en sån där strålglans, ett ljus mitt i mörkret. Herrens nåd är det, att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet. Den här texten som Lina Sandell har hämtat inspiration för att dikta den här sången, Herrens nåde var morgon ny. Det är inte slut med hans barmhärtighet. Hur vet vi det? Tänk om tiden har blivit så ond att Gud verkligen nu har gett upp. Nej. Inte ens då när Jerusalem var förstört. När det var bara ruiner kvar av stan. Människorna var slaktade eller förda bort i fångenskap. Inte ens då var Guds barmhärtighet slut. Då göd också evangeliet mitt i det. Och det finns ingen så hård tid så att inte Guds barmhärtighet är kvar. Och det här är en stor välsignelse självfallet. Denna visshet är en stor välsignelse därför att jag behöver försäkran om Guds förlåtelse varje dag. Det här med vad Jesus har gjort på korset, som då predikas att det har skett när påsken gryr och vi får höra att Jesus har uppstått och nu är det betalt. Det här är ingenting som en kristen kan lägga åt sidan och säga, nu har jag hört det där en gång. Nu kan jag sen göra annat. Utan det här behöver vi höra om igen. För vi är funtade på det sättet att om vi inte gör det, om vi inte lever av det här, då somnar vi. Då går vi vilse. För Jesus har uppmanat oss att vi ska vara med honom och höra hans ord flitigt. Och därför behöver vi höra budskapet om syndarnas förlåtelse varje dag. Och också därför att vi varje dag syndar. Och därför är Fader vår bön en så bra daglig bön. Eftersom den innehåller också tillförsäkran om syndarnas förlåtelse. Och så har vi några ord till. Rom 5, 20-21. Som är en annan aspekt av det här samma. Rom 5. Och från ett par verser från 20. Dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. För att liksom synden fick herravälde genom döden, också nåden skulle få herravälde genom rättfärdigheten. Som leder till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Här har vi då den aspekt som vi kommer till nu här i följande paragraf, nämligen det här med det eviga livet. Utan syndernas förlåtelse så skulle vi inte ha någon förhoppning om evigt liv. Men med syndernas förlåtelse så har vi förvissning om evigt liv. Det är inkörsporten. Och så har vi i Titus 3 ordet om rättfärdigheten från som kommer oss till del i dopet. Och här är det vers 7 och som följer efter det där vi en gång har läst för inte så länge sedan. Detta skedde för att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd och som vårt hopp är bli arvingar till det eviga livet. Och de följande orden är värda att läsa i samma sammanhang. Och det brukar också höra till det där kaché-ställe som åtminstone jag minns bra från skriftskola. Detta är ett ord att lita på. Detta är ett fast ord, stod det 1917. Det är liksom amen till det här som sägs här. För att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd. Det är inte genom våra egna gärningar. Det är genom hans nåd vi står rättfärdiga. Och som vårt hopp är bli arvingar till det eviga livet. Och så har vi ytterligare ett ställe, Efesierbrevet 1. Efesierbrevet, första kapitlet, vers 13 och följande. I honom har också ni, sedan ni har hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning. Ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är en handpenning på vårt arv, att hans eget folk ska förlossas, för att hans härlighet ska prisas. Det är en bra bild det här, en handpenning på vårt arv. Man brukar väl nog inte i allmänhet ge handpenning, ibland talar man förskott på arv. Men vanligare är ju att man ger handpenning på ett köp. När man köper en bostad så ger man en handpenning först, och så finns det en tid, kanske på en del håll, där det är möjlighet att lösa in av dem som tidigare äger aktier. Och då ger man en handpenning, och är det så att det går tillbaka så får man den tillbaka, den där handpenningen. Men det är en lite osäker handpenning i så fall. Man kan också ge handpeng om man har för lite pengar på sig när man köper någonting stort, och säljaren vill kontrollera att man faktiskt kommer tillbaka, så ger man en handpenning. Och den här handpenningen på vårt arv, så den har Gud gett oss genom att han har gett oss möjlighet att stundvis få uppleva någonting av härligheten i himlen. När vi hör Guds ord predikas, sjunger, lovprisar Gud för det han har gjort, så kan det fylla oss med en sådan glädje att vi känner att det här är en försmak. Det är liksom en liten glimt, en vindpust som kommer från himlen som vi känner av och som gör oss lyckliga och glada. Det här kan den heliga ande förse oss med för att förstärka vår tro, för att ge oss tålamod och kraft i striden. Så det andra svaret på den här frågan, varför är denna visshet en stor välsignelse för mig, är att jag har försäkran om att jag är arvtagare till det eviga livet. Jag har försäkran om att jag är arvtagare till det eviga livet. Hur kan jag ha denna försäkran? Jo, det går som sagt tillbaka på det att Jesus har betalat för mig också då han dog på korset. Fullständigt tillräckligt. Då har vi kommit till slut på det här lilla kapitlet om syndernas förlåtelse. Och som också trosbekännelsen lyder, så har vi bara en sak kvar. När vi då har talat om syndernas förlåtelse, så kommer kroppens uppståndelse och ett evigt liv, eller det eviga livet. Det hör ihop. Kroppens uppståndelse till det eviga livet. Det bekänner vi som det sista i den apostoliska tron. Och det är därmed nu här avslutningsavdelningen av det här. Och det första som vi då tar upp här är: vad händer när en människa dör? Det här är en fråga som kunde tyckas vara väldigt enkel att besvara. Kroppen läggs i graven. Det är det som man ser. Men händer det något mera? I vår tid så finns det mycket såna här nära döden upplevelser som det skrivs böcker berättas om människor som har varit på andra sidan, har passerat genom tunnlar och sett någonting ljust och fridfullt och fint. Och naturligtvis så är det här ett härligt vittnesbörd för dem som är troende att de ska möta Jesus, att de har fått redan uppleva någonting av det. Men det här kan vi aldrig veta att det är verklighet, därför att Bibeln innehåller inga sådana löften att vi ska få uppleva sånt. Det här kan lika gärna vara djävulens bländverk när han tröstar dem som inte har haft någonting med Jesus att göra med att det blir nog ändå bra. Det är så ljust och fint där på andra sidan. Och vi vet ju det här hur Jesus undervisar om den rike mannen och Lazarus. Lazarus fick inte möjlighet att... Förlåt, Lazarus. Jag säger, den rike mannen som var i helvetet. Han fick inte möjlighet att skicka Lazarus för att varna hans bröder. De har Mose och profeterna. Nu går jag egentligen lite i förväg här, för det stället kommer vi till här riktigt alldeles strax. Men vi börjar med predikaren. Predikaren 12. Så. Och där var det vers 7. Det är en slutvers i en beskrivning av hur de onda dagarna ser ut, som beskrivs på ett väldigt dråpligt sätt med de åldersavdrag eller ålderstillägg som man brukar veta om när åldern tilltar. Och det slutar då naturligtvis med döden. Då stoftet vänder åter till den jord det kommit ifrån, och anden vänder åter till Gud som gav den. Klart sagt. Stoftet vänder åter till den jord det kommit från. Det är obestridligt, det vet alla. Kroppen läggs i graven. Eller en del bränner den och en del gör på annat sätt. När kroppen har dött, så då kommer den att återvända till stoft. Men det står här, anden vänder åter till Gud som gav den. Ja, det står inte mera hur det ska gå till. Det är det som är det svåra i det här fallet. Det finns några ställen till som kan hjälpa oss vidare. I Jobs bok har vi en antydan om det här också. Jobs bok 19. Det är under förutsättning att vi läser en annan översättning än Bibel 2000. För att där är det förvanskat fruktansvärt det här stället. Jobb 19, vers 25. Men jag vet att min låterlösare lever, och som den siste ska han träda fram över stoftet. Och jag ska också ta 26 och 27. När sedan denna min sargade hud är borta, ska jag i mitt kött skåda Gud. Jag själv ska få skåda honom, med egna ögon ska jag se honom, inte med någon annans. Därefter trånar jag i mitt innersta. Ja, jag ska inte här gå in på det som Bibel 2000 säger, bara antyda det att den har ett helt inomvärldsligt perspektiv genom att lämna bort en del av den här texten, som tydligen då är för starkt sagt för att man ska riktigt kunna smälta det, att Job skulle kunna tala om uppståndelsen, för det menar man att det kunde man inte på den tiden. Och därför så stämmer det inte att det skulle stå så. Det föremål för en annan betraktelse. Men det här är alldeles tydligt ett vittnesbörd om att Job räknar med att möta Gud när hans hud, sargade hud, är borta. Det vill säga när han har lagt sig i graven och den har förmultnat. Då ska han skåda Gud. Och han ska skåda Gud i sitt kött. Alltså Job inte enbart tror att själen ska fortsätta att leva, utan han tror på köttets uppståndelse. Det är egentligen så som det står i den apostoliska tron. Det står inte enbart kroppens uppståndelse, utan det står köttets uppståndelse. Alltså det menas att det är verkligen ett påtagligt, den påtagliga kroppen. Även om den är förhärligad. Och det här är en profetia som är så mäktig, därför att den har uttalats av en för oerhört länge sedan, och en som egentligen inte heller är identifierad med varken med riktig plats eller tid i historien. Men en härlig profetia. Jag vet att min återlösare lever, och han ska träda fram som det sista över stoftet. Det vill säga det, han är den första som uppstod, men han är den sista som ska träda upp över jorden. Då han kommer tillbaka, då är det slut. Ja, det var det. Och sen Johannes 11, där vi har berättelsen om hur Jesus uppväcker Lazarus. Vad säger han där? Johannes 11, 39. Jo, det där Marta säger till Jesus, då han kommer efter 4 dagar. Herre, han luktar redan, det är fjärde dagen. Alltså den vittnesbördet att människan kommer att förruttna. Människans kropp kommer att förruttna. På samma sätt som Job sa, när denna min sargade hud är borta. Den ska vända tillbaka till jorden. Och så har vi då den här berättelsen om Lazarus och den rike mannen i Lukas evangeliets 16 kapitel. Det här är en intressant text på många sätt. Lukas 16 från 19 versen. Därför att Jesus säger inte att det är med himmelriket så som med. Så sa han ju oftast när han undervisade om himmelriket i liknelser. När han berättar om såningsmannen i Matteus 13 till exempel, så talar han om, hör alltså vad som menas med liknelsen om såningsmannen. Han säger själv att det är en liknelse. Och så förklarar han den på vilket sätt. Och så står det sen längre fram, han framställde också en annan liknelse för dem. Här står det bara att Jesus undervisade. Det är en undervisning som är en följd, eller så är det så hopplockat från olika tillfällen. Och så står det, det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde vardag i glädje och fest. Det var det. Sagorna brukar börja med, det var en gång. Och det liknar lite det förstås. Att ska man då sen veta om Jesus avsåg att nu vill han undervisa om en andlig sak, eller är det en verklighet? Men när man berättar liknelser så brukar man inte ange personer vid namn. Och Jesus nämner Lazarus. Och det är ju inte alls sagt att det var samma Lazarus som den som omtalas i Johannes 11. Han hade dött tidigare den här. Och så omtalar han Abraham. Så att man kan nog med skäl också säga att vi vet inte om det här, det kan avse att vara en riktig händelse. Men även om det är en liknelse så är det en stark undervisning här. Nämligen att de båda dog. I vers 22, så dog den fattige och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Även den rike dog och begravdes. Och den rike mannen, står det om, när han plågades i helvetet lyfte han blicken och fick se Abraham långt borta och Lazarus hos honom. Hades, det grekiska ordet, det är en vanligt är det att det också översätts dödsriket. Och det här har man då samtidigt velat mildra istället för att använda en beskrivning av helvetet med fasor, så som Jesus gör till exempel när han säger det brinnande Gehenna. Och han säger också att den man som inte var klädd i bröllopskläder ska kastas utanför. Och där ska vara gråt och tandagnisslan. Man ska gråta och skära tänder på modernare språk. Och så har man då kanske velat mildra det här och mena att dödsriket egentligen då är bara en allmän uppsamlingsplats. Där de döda är i väntan på uppståndelsen. Men det här är väldigt svårt att få att stämma med den här berättelsen. För här sägs det så tydligt att han var där och plågades. Det står uttryckligen det. Det är inte en neutral uppsamlingsplats med en sån där tillvaro som de här som har varit nästan på andra sidan. De här nära döden upplevelserna som de skildrar. Det stämmer inte med den. Utan den här rike mannen, så han är i helvetet. Han är där och plågas. Och det hemska med den här berättelsen är att varken den rike mannen får någon möjlighet att komma bort därifrån. Fastän han ser Abraham och talar med honom. Han kan inte ens hjälpa sina bröder som han vet hotas av samma öde. Det är för sent. Det är det som är Jesu allvarliga undervisning med det här stället. Det är några tiden här. Som är den viktiga. Och han säger ju ännu, jag plågas i denna eld i vers 24. Men han ser Abraham långt borta. Och så ser han Lazarus hos honom. Och det förstärker ju hans plågor ännu mera. Men det finns också andra vittnesbörd om att det finns en tillvaro då när människan har dött. Och det främsta exemplet på det här är Lukas 23 med parallellställen när Jesus talar till rövaren på korset. Lukas 23, vers 43. Ja, det här är inte exakt i något annat evangelium, så parallellställen är det svagt med här. Det var rövaren som sa: Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Och Jesus svarade: amen, säger jag dig, idag ska du vara med mig i paradiset. Ni känner ju nog till kanske att det här finns ju en annan översättning i vissa biblar, nämligen Jehovas vittnens biblar. För de har inte kunnat acceptera att Jesus skulle säga till rövaren att idag ska du vara med mig i paradiset. Alltså att han genast efter döden. Därför att de har en oerhört sträng konsekvent lära att först ska striden vid Armageddon stå. Där Jesus Kristus ska vara generalen och anföra Jehovas vittnen i strid mot de otrogna. Och där de otrogna ska förgöras. Först då kan paradisets tillvaro börja för de trogna. Och då är det här otänkbart att få det att gå ihop med det här. Därför säger man: sannolik, amen, säger dig idag, du ska vara med mig i paradiset. Då har man inte lovat någon tid för det här. Någon gång ska han få vara med. Nu är det här förvanskning, alldeles klart. Vi har sen Lukas 23, vers 46 också, där några verser framåt, när Jesus ropade med hög röst: Fader, i dina händer överlämnar jag min ande. Och när han hade sagt detta gav han upp andan. Jesus hamnade inte någonstans i någon annan värld i det här tillfället, utan han överlämnade sig åt Gud, åt Fadern. Han var med Fadern direkt efter att han gav upp sin mänskliga tillvaro och dog den mänskliga kroppen. Därför kunde han säga åt rövaren: idag ska du vara med mig. Rövaren skulle följa honom dit han var. Och Jesus sa ju också att han går till Fadern. Jag går till Fadern för er. Vid min faders hus finns många boningar. Om det inte skulle finnas många boningar skulle jag säga att jag går för att bereda er rum. Alltså Jesus gick till Fadern, och där han är, där ska också hans lärjungar vara. Men hurdan denna tillvaro sen är, så det här, det är ju en annan sak. Men vi ska först, innan vi går till det, så ska vi se på Andra Korintierbrevet 5. Andra Korintierbrevet 5, vers 8. Vi är ändå vid gott mod och skulle hellre vilja flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren. Flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren. Där är det. Hemma hos Herren. Paulus säger inte: jag skulle väldigt gärna vilja vila i graven några hundra år. Eller några tiotal år, eller hur länge han har tänkt att det ska dröja tills Jesus uppstår. Paulus trodde ju också att han skulle få, som har skrivit i Thessalonikerbrevet, att vi som ännu lever kvar när han kommer, vi ska ryckas upp. Först ska de döda Herren, de avsomnade, uppstå. Och sen ska vi som ännu lever kvar ryckas upp. För det här hade inte uppenbarats för honom när Jesus skulle komma tillbaka. Men han vet att när man flyttar bort från kroppen, då man dör från kroppen, själen skiljs från kroppen, då ska man vara hos Herren. Och samma sak i Filipperbrevet 1. Jag dras åt båda hållen. Jag skulle vilja bryta upp och vara hos Kristus. Men för er skull är det nödvändigt att jag får leva kvar. Filipperbrevet 1, 23-24. Det är alltså en tillvaro som är en förväntansfull tillvaro som är en glad, jublande tillvaro. Jag skulle vilja bryta upp och vara hos Kristus. Så den sammanfattning som vi kan göra av det här. Vad händer när en människa dör? Jo, när en människa dör förmultnar hennes kropp. Men hennes själ kommer antingen till helvetet eller till Gud i himlen. Allvarliga ord, men mycket rakt på sak. Det som Bibeln undervisar oss, det ska vi inte pruta på. Och längre fram i det här kapitlet så kommer vi att fråga, vad ska ske med det otroende som har förkastat Guds nåd och förlåtelse? Och hurdan blir mitt liv när jag är hos Gud i himlen? Det här är antydningar sen, så mycket som Bibeln säger om det här. Men det är inte på det sättet att vi inte vet någonting. Absolut inte. Det finns sådana där som försöker undvika det här med helvetet genom att säga att vi vet ingenting om det. Eller människor har gjort sig föreställningar om det. Och då har man sagt att det är så och så. Men hur ska vi veta något? Nej, men Bibeln talar om ett helvete. Och han talar om en fruktansvärd tillvaro. Och den verkligheten, alltså det att Gud talar så, det ska ge oss ett allvar inför de yttersta frågorna. Så att vi inte tar lätt på det, utan verkligen söker oss till det hopp som kan ge oss en trygghet och en frimodighet inför domen. Och det hoppet har vi ju talat om. Vi vet vad det är. Det är syndernas förlåtelse. Och nu tror jag inte att vi går vidare till nästa punkt idag, utan vi får fortsätta med det här ämnet ännu nästa gång. Och det är nog så pass långt det här. Ja, nej, det kan hända vi klarar det på en gång. Vi får se. Förrän vi sen kommer fram till sakramenten som följer då efter trosbekännelsen. Och i den närmaste halvtimme så kan vi då samtala kring det här. Nu när vi som är i realtid med här alltså. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.